Här börjar På ett villkor av Nora Roberts i översättning av Vivica Sundin Hörnell, inläst av Mimmi Kandler för Harlekin. Till min familj, som lyckligtvis inte är så besynnerlig som släktingarna i den här boken. Kapitel 1. 150 miljoner dollar var ingenting man fnös åt. Ingen av personerna som var samlade i det stora biblioteket på Jolly's Folly skulle i alla fall ha vågat göra det, utom Pandora. Fast hon nös snarare än fnös i näsduken hon kramade i handen. Efter att ha snutit sig rejält lutade hon sig tillbaka i stolen och hoppades att antihistamintabletten hon tagit skulle verka lika snabbt som reklamen utlovade. Hon önskade att hon inte hade varit förkyld, men mest av allt önskade hon att hon hade varit någon annanstans. Runt omkring i bokhyllorna kände hon igen mängder av böcker som hon har läst och hundratals fler som hon aldrig ens skänkt en tanke, trots att hon hade tillbringat så mycket tid i det här biblioteket. Doften av de läderklädda böckerna blandades med den lättare, mer hemtrevliga doften av damm. Pandora tyckte betydligt mer om den lukten än den tunga doften av de enorma liljebuketterna som stod utplacerade i rummet. Troligen var det blommorna som fick henne att nysa. I ett hörn stod ett bord med ett schackspel i marmor och elfenben. Där hade hon förlorat åtskilliga matcher som ägt rum under en hel del diskussioner. Farbror Jolly hade trots sitt oskyldiga ansikte varit en obotlig och skicklig fuskare. Pandora hade aldrig gett sig frivilligt och det var kanske därför han hade tyckt att det var så roligt att slå henne. Ärligt eller genom fusk. Genom tre höga fönster föll ett blekt och lite dystert ljus in i rummet. Det passade hennes humör och det som pågick i rummet också. Farbror Jolly, som hade haft en teatralisk läggning, skulle ha älskat det som utspelades här, tänkte hon. När Pandora älskade någon och den känslan hade väckts av några få i hennes liv, då gav hon allt. Hon hade fötts med gränslös energi och med tiden utvecklat okuvlig envishet. Farbror Jolly hade hon verkligen älskat på sitt eget hämningslösa och oreserverade sätt, samtidigt som hon var väl medveten om och fullt ut accepterade alla hans små besynnerligheter. Han blev visserligen 93 år gammal, men han hade aldrig varit trist eller tjatig. En månad innan han dog hade de varit och fiskat tillsammans, eller tjuvfiskat för att vara exakt, i sjön som tillhörde en av hans grannar. När de fått upp mer fisk än de kunde äta hade han låtit skicka ett tiotal laxöringar tillbaka till ägaren, rensade och kylda. Hon skulle verkligen sakna farbror Jolly, hans runda änglalika ansikte, hans höga, melodiska röst och hans elaka sinne för humor. Från det 3 meter höga porträttet på väggen tittade han ner på henne med samma självbelåtna leende som hon kände igen från när han gjorde upp miljonaffärer eller räckte en intet ont anande högdragen direktör en drink i ett skämtglas som inte höll tätt. Hon saknade honom redan. Ingen annan i den här motsägelsefulla familjen förstod och accepterade henne på det självklara sätt som han hade gjort. Det hade varit ett av skälen till att hon älskade honom. Sorgtyngd och eländig, vilket inte blev bättre av att hon var förkyld, försökte hon koncentrera sig på vad Edmund Fitzhugh läste upp. Det verkade vara en oändlig uppräkning av de rent juridiska teknikaliteterna i farbror Jollys testamente. Maximilian Jolly McVie hade aldrig varit intresserad av att fatta sig kort. Han hade alltid sagt att om man skulle göra någonting skulle man göra det fullt ut tills man inte orkade längre. Den inställningen märktes tydligt till och med i hans sista vilja och testamente. Utan att försöka dölja hur uttråkad och ointresserad de var av formaliteterna granskade Pandora ingående de övriga personerna i rummet. Att kalla dem de sörjande hade varit precis den typen av dåligt skämt som Jolly hade uppskattat. Där satt nu Jollys enda nu levande son.